Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Hej och välkomna till det 59:e avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Och precis som förra veckan så är det alltså Suzuki som gör det här möjligt. Tack för det. De vill ju berätta att man kan få en hel bil för halva priset så att säga. Och de kallar det halva bilen-dealen. Villkoret är att du lägger minst 30% av bilens pris i insats, antingen kontant eller med din gamla bil. 20% kan du låna räntefritt och betala av på 24 månader. Och när 2 år har gått är halva bilen betald och du kan välja att behålla den genom att betala den andra halvan eller byta in den mot en ny bil och en ny deal. Visst låter det bra? Alltså nästan alla andra Värvet-lyssnare har redan nappat, så häng på du också. Gå in på halvabilendealen.se, halvabilendealen.se och se exakt hur lite till exempel en ny Suzuki Swift kan kosta. Lycka till och kör försiktigt. Så, till dagens gäst då, konstnären Jesper Waldersten. Vad jag inte visste om honom är att han, precis som jag och kanske även du, har en bakgrund i reklambranschen. Alltså, vi har träffats 2 gånger, jag och Jesper, och när vi sågs första gången så berättade han att han var på byrå under första delen av sitt vuxna liv. Men hur han kom därifrån och började jobba på bland annat DN, det tror jag att vi kommer in på alldeles strax. Jesper är ju från Stockholm men har gjort min omvända resa. Alltså, han har flyttat till Mariefred som ju är, ursäkta, i princip Strängnäs. Han bor på en helt magisk plats. Jag ska ta med er dit alldeles strax. Och han kommer att beskriva den också. Men innan jag släpper lös honom vill jag berätta att om du vill ha något att fästa ögonen på medan du lyssnar, så föreslår jag att du surfar in på hans hemsida, waldersten.com. Så får du liksom ett visual track, eller vad det kan tänkas heta när det inte är ljud. För det står ju jag för här. Där kan jag också se något som jag är rätt avundsjuk på att Jesper har fått göra. Han släppte för ungefär 1 år sedan en bok om Kent som heter Kent Waldersten, Lägg er inte i. Och innan ni kommer in i samtalet här har jag berättat att jag gärna skulle intervjua hela Kent. Inte samtidigt utan var för sig och sen så släppa det samtidigt. Men ja, den dagen, den sorgen eller vad man säger, nej glädjen. Och sen så har vi också pratat om radio, jag och Jesper, när det kommer in. Jag tror vi började på spanarna. Ja, det där kommer ni höra. Jag vill varna intelligenta lyssnare också för att jag om en stund kommer att komma ut som väldigt, väldigt svajig i min livsåskådning när vi pratar om Gud. Men ja, det bjuder jag på. Nu kör vi.
Det är Jonas Hallberg som har riktigt dåliga spaningar som är bra, tycker jag. De som kommer med de här perfekta är inte... Det är egentligen inte så kul att lyssna på.
Nej. Ja, du gillar när det skaver.
Ja. Ja. Men jag är uppväxt med det. Jag är väldigt old fashion så. Och jag hade en gammal skivspelare som stod bredvid min säng när jag växte upp. En Technics med det där röda skenet. Och den gick inte... Pickuppen gick inte upp där när man var klar, utan den låg ju hacka på slutet. Och då lyssnade jag, då fick jag en jul Lindemans stora box, Hasse & Tage. Och den var, det var ungefär 5 stycken Lindemann på varje sida. Så jag lyssnade på ungefär 4, då hade jag somnat. Men då somnade jag med ett leende liksom, så är väldigt så här, Hasse & Tage ligger långt bak i min så här aphjärnedel. Så att jag försöker att ta mig ur liksom vitseriet och ordvitsarna och sådär. Men jag tror det är väldigt så här grund i hela mitt liv sen. Ungefär som uppfostran. Det har fått från Hasse & Tage när jag somnade på kvällarna under 2 år säkert. Vi kan börja där med Hasse & Tage.
Ja.
Nej, men vikten av den där improvisationsbiten också. Och det där att det inte var så perfekt. Men det fanns hela tiden den där. Det kan halka dit, det kan gå till helskotta. Och så det där geniala i Tage som hjälper Hasse i allting och bara servar honom med blickar, tror jag. Och där var det nästan bäst när man märkte att Tage kunde säga till Hasse ibland, så jag hade på det humöret idag. Man märkte att de idag var det fnittrigt, eller de kanske hade tagit någon öl för mycket. Jag vet inte, men man kände att det var olika stämningar. Och när man har lyssnat på 100 stycken, 100 gånger, började jag se ett mönster i hur de faktiskt mådde den där dagen nästan. Mm. Kan nästan se hur de hade på förmiddagen. Satt säkert på prinsen. Eller? Vad satt de?
Ingen aning. Vad höll de till? Hette de AB Svenska Ord?
Mm. Det hann väl Hasse kvar. De stuga uppe på kullarna.
Ja, just det. Vita Bergsparken typ. Mm. Där sitter för övrigt Alexander Stutterheim numera och syr regnrockar. Han syr väl inte dem där? Men...
Nej. Han marknadsför dem där.
Ja. Känner honom?
Ja, bekant. Mm. Vi har jobbat ihop och sen har vi haft en sån här trevlig cyberkontakt de sista åren. Mm. Och liksom, det är så mycket branding just nu i och för sig. Alltså på allt och alla kör det här ensamma livet nu ute på nätet. Jag håller på att ta mig ur det nu. Det känns skönt.
Men
jag ska starta en motrörelse.
Vad ska den gå ut på?
Det är en ny väg på väg, tror jag. Ifrån det som det har varit nu, det här kortsiktiga, narcissistiska, snabba sockerkickarna som är där ute. Jag hoppas på något nytt. Jag hoppas på någon jävla filosofi snart, eller utopi. Eller, jag tror alla går runt och väntar på Jesus. Mm. Han kommer inte.
Revolution.
Och så många läste Jonas Hassan där i DN och trodde att det kan det vara något nytt att hänga efter här. Jag tror vi är desperata på att hitta en ledare.
Mm.
Och en idé i hur ser det ut här? Hur ser samhället ut om 10 år? Vad är vi på väg? Alltså det är ingen som pratar om det politiskt överhuvudtaget. Vad är idén? Vad är idén med vårt? Vad vill vi ha i vårt liv? Utan det är bara hur ska vi skapa jobb eller hur ska vi kunna resa och sånt där. Kortsiktigt. Jag vill ha långsiktigt.
Mm.
Jag är livrädd för krig just nu. Jag tänker på det, att vad skulle hända om kriget kom till Sverige? Kommer det till Tyskland eller England, då har man i alla fall en generation som varit med om det. Alltså för oss är det ju Karl den 12:e. Jag känner bara vad som skulle hända om mitt ICA eller järnaffären. Alltså jag kan inte ens... Nej, krig tycker jag är lite lävligt. Alltså. Tycker det är jobbigt just nu.
Men vad är det som indikerar att det skulle bli krig, menar du?
Men jag tycker jag har varit en orolig sista åren. Jag vet inte, det känns som hela vår generation är lugnet före stormen. Hela mitt liv är det. Det är för bra. Lite för lugnt.
Fast du är ju ändå uppvuxen. Vänta, du är född...
69.
Då är du 5 år äldre än jag. Jag kommer ju ihåg när jag växte upp på 80-talet, framförallt född 74 alltså, så var det ju ändå så här, om ryssen kommer, alltså det var ju typ på anslagstavlan kunde det vara en film som hette Om ryssen kommer. Jag hade kompisar som var mycket mer militärt intresserade än jag, som var så här, fan, om ryssen kommer, men då kommer de gå in där uppe liksom. Alltså då fanns det ju ett rejält hot. Nu är det ju kanske Nordkorea en krutdurk, men kommer det, eller är det nästa grej efter det som kommer att smälla här?
Jag vet inte, jag bara tänker tanken att i mitt liv har inte ens funnits en idé om att någon i Åkers styckebruk skulle våldta min familj på den här sidan. Jag tror inte det var någon som hade den tanken i Jugoslavien heller för 12 år sedan, eller när det var liksom att när det går upp för en att faktiskt det skulle, att det vilar överallt, att det skulle kunna hända en sån sak.
Mm.
Så då är det ju så här, då är det ju jobbigt att ha fantasi. Därför blir jag mörkrädd, eller därför att jag kan tänka ut att hemskheter, det är ju en rolig tillgång, men det är också jobbigt i de lägena när det är svart fantasi, så att säga.
Mm.
Nej, och det var sånt som, jag vet inte, kommer att spöka lite, det är en åldersgrej kanske. Mm. Känner att det tippar över på väg mot något annat.
Men jag tänkte så här, att först och främst, jag är ju här för andra gången. För det kändes ju redan när jag gick härifrån som att du var så här, ja, det där gick ju inte så bra. Och det var inte främst min insats du var missnöjd med, utan du tyckte inte att du var så vass, eller?
Nej, det var ju ett måndagsexemplar. Jag kände redan innan vi skulle träffas att det var varning där på måndag, för jag fan har inte en kreativ måndag. För mig är en så här landa, fågel Fenix-dag liksom. Bygga upp mig själv igen och tills onsdagen kommer på något sätt. Onsdagen, torsdagen där.
Mm.
Så att måndag är ingen bra sån dag. Men jag tänkte vi provar det ändå. Jag är en sån som känner att jag måste, har jag inte gjort det förut eller är orolig för något, så måste jag pröva det. Är det här något som ingen har gjort? Ja, men då prövar vi det. Kan det här gå till helskotta? Ja, då prövar vi det. Och nu gjorde vi det. Det funkar inte. Ibland funkar det inte.
Nej.
Jag vet inte. Jag har inte hört efteråt hur det gick. Jag kände bara att jag kan säga något bättre än det.
Mm. Jag vill bara adressera din mic-teknik. Jag tycker den tycker jag också är sladdig. Mm. Du får jättegärna titta ut genom fönstret, men jag tror vi ska i sådana fall liksom att du bara så här, sitter... Ja, där. Ja, där.
Sitter
du. Snyggt. Mm. Jättebra.
Du får låtsas att vi har ögonkontakt.
Ja, men det har vi ju.
Ja,
okay. Emellanåt. Ja. Jag är inte så... Jag tycker det är lite...
Fast det är annorlunda att prata när jag har varit på radio. Det är ju, du har ju den tekniken. Du har lurarna på dig och hör dig själv på ett annat sätt.
Mm.
Det är en annan teknik att ha ett nära samtal på radio. Det är en teknik i sig än att ha det på riktigt.
Dina
armar hänger rakt ner till exempel. Du jobbar inte med armarna någonting.
Nej.
Vi möts nästan inte. Jag ser inte din mun för de står jävla svart hål framför.
Ja, ja. Det märker jag själv när jag sitter ensam. Då är det mycket så här, hej och välkomna till värvet. Alltså, de ska upp armarna, men det kan ju inte göra. Men
du ser hur sluten jag är.
Ja, du är väldigt sluten. Men om du vill får du gärna ta lurarna. Det tror jag kanske är av godo.
Mm. Ja, jag kan ta.
Ja. Så. Men du, fan, då drar vi igång den här. Men för protokollets räkning, snedsträck klipparens, så kan jag väl säga att jag tyckte att du var jättehärlig även första gången.
Men vi ska inte haka upp oss så mycket på det. Egentligen är det så här att jag har gjort ganska mycket saker.
Mm.
Jag går på mage i väldigt mycket. Alltså mage kopplat till mage, hjärna, hand på något sätt. Men jag, just nu, senaste tiden, så har jag tränat någon form av bipass hjärna. Alltså att låta det undermedvetna styra, låta idéerna få inte intellektualiseras och inte liksom bearbetas för mycket, utan att när jag ritar och skriver att koppla bort huvudet ett tag och sen använda huvudet senare under redigeringsarbetet i mitt tecknande och målande och skrivande. Och därav är just nu inne i ett träningspass när det gäller att träna magkänslan. Och den har jag använt mig av hela livet. Jag är ju ganska bra på magkänsla. Och då är det så att varenda gång i livet när jag har känt så här, precis innan jag ska serva i badminton, så bara, den här serven, jag håller bollen fel. Och så skiter jag ändra på det. Och det där är bland det svåraste jag tror i livet överhuvudtaget, att ta det där klivet tillbaka, andas ut, gå tillbaka och så hålla bollen på ett annat sätt och serva rätt. Och nu är jag 44 snart och gör fortfarande de där felservarna och känner att det här är inte riktigt 100. Och känner att det mötet du och jag hade, att det skulle kunna bli, vi behöver inte bli 100. Men man bara känner, fan, det var väl okej för de andra. Men för mig var det som att, nej, men det här går att ta en gång till. Det här går att utveckla.
Mm.
Det kan bli intressantare. Mm. Och det här är faktiskt för min skull, i min fortsatta utbildning av mig själv. Kanske till och med för din skull, och framförallt så att inte de som ska ta del av det här stänger av direkt.
Nej, men det skulle de inte ha gjort. Nej. Men skit i det. Jag tänkte så här, eftersom det här är ju en väldigt speciell plats. Alltså, jag har ju åkt hem till dig i Mariefred. Det finns ju en baktanke också. Du var beredd att komma till mig med. Men jag ville ju gärna komma tillbaka lite grann för att kolla på en sommarstuga som ligger här i närheten, som du ska visa sen. Men jag tänkte ändå att du skulle beskriva den plats som vi sitter på.
Det är ett vitkalkat rum med idéer i taknocken. Nu har jag ju haft den här idén i 2-3 år, som den är nu, 3 kanske. Så det är inte helt nerklottrat än, men det är på god väg. Det är ljust, det är en stor ek utanför. Det är en sån här riktig vårdag där man säger till varann när man kommer från Stockholm att gud vad tyst det är. Tills man upptäcker att det är inte alls tyst. Det är bara en annan form av ljud. Nej, men det är min historia. Det är mitt liv här på olika sätt. Där borta står det 8 stycken reseskrivmaskiner och framför mig sitter du.
Ja.
Och en jävla massa teknik på bordet. Hur många kameror har vi? 3 hårddiskar, 2 lampor. Jag har så mycket lampor, men jag är en sån duttbelysningskille. Jag kommer ihåg redan sen jag var liten att när jag kom hem så var det första proceduren man skulle göra var att tända ungefär 25 lampor. Vi har aldrig haft någon tak. Jag har väldigt svårt för takbelysning. Så gå runt i hela huset och tända allting först. Jag försöker lära mina barn också att tända så det blir mysigt. Så är det min ateljé med. Helt fel belysning säkert. Man ska ha lysrör med det. Därför jobbar jag svartvitt, så det börjar tänka på färgerna.
Mm, du har ju väldigt, men det känns, upplevs ju som ett otroligt härligt rum.
Det är Ralph Erskine som har ritat det här huset. Så att han var ju bra på rum. Och det är en nivåskillnad. Den gjorde 2 plan som också är en nivåskillnad som är viktig, tror jag. Jag har alltid velat hålla mig i små hörn så att jag sitter i hörnet. Nej, men det är inbjudande rum.
Mm. Du sitter med ryggen mot bortre väggen så att säga.
Nej, som maffia. Man kan inte sitta med ryggen mot dörren.
Nej, det hade varit jättekonstigt.
Ja. Vi kan så prova det ett år. Otroligt introvert att titta rakt in i vägen.
Ja, men jag tror också att det skulle vara jobbigt. Otroligt stressande.
Nej, det är inte.
Du skulle bara börja teckna ninjas.
Nej, men jag kan tänka mig att just det här är... jag hade faktiskt en sån ateljé. Under en tid så hade jag ett ställe, en studio kan man säga, där jag delade med andra på Skeppsholmen. Och sen hade jag bestämt mig för att göra, alltså bli, inom citationstecken, konstnär. Det var ungefär 10 år sedan. Så då hyrde jag en ateljé i Liljeholmen. Förlåt mig, men det var en tråkig ateljéförening. Lång korridor, det kändes som att det var så här östtyska små rum. Och längst ner i den korridoren var en ateljé. Och jag kände när jag gick dit att här tar världen slut. Alltså jag går hela vägen, går och går och går. Sen kommer jag in i den här dörren och sen kommer jag upp för den här trappen. Och sen så går jag ut i den här korridoren och sen kommer jag in i det sista rummet med pappväggarna. Och så där är väggen mot Liljeholmen och där tar jorden slut i mitt rum. Och det var en ganska så här cool idé tyckte jag. Förutom att jag bara var där i 3 månader för jag verkligen tyckte inte om det där rummet. Jag behöver vackra rum. Här är det däremot, här börjar världen. Så när jag sitter i det här hörnet, jag har klamrat mig in i ett rum, då kan jag säga så här, här utgår jag ifrån. Och sen så kan jag ta mig ut. Och det är en väsentlig skillnad.
Mm.
Det där har jag märkt är viktigare och viktigare för mig, att det måste vara vackert.
Kan man se på ditt skapande när, alltså dina teckningar och målningar, alltså när
du flyttade hit? Ja.
Ja.
Jag kan känna det. Jag tror att det var så här att när jag flyttade ut hit så var det flera som sa att men det här kommer inte funka för dig. Du vet, du går runt i Stockholm och är irriterad på alla och skriver ner allt och sådär. Du behöver den där negativa kraften på något sätt. Men jag tror att jag hade samlat klart på den. Och nu kan jag använda mig av den och mycket mer subtila saker som hände och som händer. Inte de här tack för senast din jävelgrejerna som människor tycker om fortfarande, men som jag känner var... Det som jag är lite klar med, nu är det lite underliggande, lite svårare. Och det ligger ju kvar och kan tas fram vid tillfälle. Men jag har inte varit så intresserad av aktualiteter. Jag vet hur man går av och på en buss. Jag vet vilka människor som tränger sig i kön eller beställer högst och skrattar högst på en krog. Så att det där är en ganska lätt match. Nu gäller det att det finns svårare saker att ta tag i.
Mm.
Och det gör man nog bäst här faktiskt, inte in i stan, utan det gör man med hunden på promenad. Och jag tror att när jag kom hit så hittade jag tillbaks till en grabb som jag hade lämnat bakom mig innan hela tonårstiden, jag tror jag var 9-10 kanske. En väldigt så här harmonisk kille, och han hade jag glömt bort. Så när jag flyttade hit och började gå i skogen igen så upptäckte jag hur mycket jag tyckte om det, och massa ny kraft kom. Och som att jag gick ut en dag och bara sa hej till den här Jesper, 9 år. Och det var väldigt skönt att känna att den resan var klar. Att hela det här med att, krog igen då, men ut i livet, det här som händer sen, att man ska gå vidare, träffa tjej, gifta sig, barn, middagar. Hela den här liksom resan, det är en mognad då. Och när man mognar ordentligt och kanske vågar liksom hälsa på den här pojken igen, tror jag. Det var en väldigt trevlig, god upplevelse.
Mm. Som på något sätt då har letat sig in i ditt uttryck? Att du har blivit en mer komplett person, eller...?
Alltså ju mer komplett man blir, desto mer komplex blir man ju också. Du hittar ju aldrig slutet. Utan det kommer ju till ny level hela tiden. Och där du tror att du är framme finns det ju ännu mer. Alltså, jag tycker det är så här, det där tycker jag är fascinerande, att se livet som tv-spel på alla vinklar. Jag spelar inte så mycket tv-spel, det är det som är ironiskt också. Men jag känner både barnuppfostran är ju sån att man först bara skjuta, springer runt, inte så svårt. Och sen blir det lite mer komplext. Och sen är man, nu är jag väl snart på en tonårslevel. Och då är det ganska mycket så här beräkningar. Många liv som går åt, man får börja om igen, samma värld och sådär. Så är det ju det vanliga, mitt egna parallella liv också. En form av nya plattformar. Nu är jag på en ny. Och bara så sent som sista månaden här nu tycker jag att jag är på väg in i en ny. Jag kan säga att man spelar Mario. Så kommer man ju till en grundvärld. Och sen håller man ju på där på 80 banor eller någonting. Och nu är jag på väg in i en ny grundvärld. Så nu har jag snart liksom fightats med monstret och fått prinsessan än en gång. Och då är man lite ute och cyklar. Så här, vad är det här för? Det här ser helt annorlunda ut. Och ibland kommer man till en sån värld och det känns fantastiskt. Du vet, isvärlden. Och ibland bara, fan, jag vill inte alls vara isvärlden. Jag vill vara i svampvärlden. Och den här känns bra. Den här världen är på väg in i nu känns spännande och... Mycket att leta efter. Hänger du med där?
Nej, inte riktigt faktiskt. Nej. Men det du säger är att du har så att säga är på väg att byta liv lite grann. Eller uttryck, nej?
Nej. Det är bara att i den långa resan så finns det massa småresor. Alltså jag tror att jag måste dela upp mitt liv för att hålla ihop. För att liksom funka med de här liksom... kasten och idéerna och produktionen, så måste jag ha en ganska hård ordning och struktur. För annars tror jag är en sån som skulle fallit ur ganska rejält faktiskt. Och jag tror mycket i min räddning är mitt målande och ritande. Det är ju min psykolog, mina piller. Det är ju mitt skapande.
Mm.
Därför delar jag upp livet i massa olika delmål, mål, stora mål och sådär, och plattformar, för att få en ordning och reda på vad det här är. Ungefär som andra tror på Gud eller någonting.
Mm.
Så måste jag också ha någon struktur. Människan måste ha någon struktur, något att förhålla sig runt. Just, och då, därför ändrar jag inte liv, utan det är så att jag är på väg in i en ny fas då. Jag kan lägga hur många ord som helst på det här, du vet. Fas, mm. Du är ju barn.
Mm.
En ny fas.
Ja.
Precis när man har lärt sig ena fasen,
mm.
då kommer en ny fas.
Mm. Fast,
så är ju livet.
Föräldraskapet trodde jag, men nu är jag ju kanske naiv eftersom jag bara har en... Eller bara, det räcker fullständigt för mig. Men jag har ju en 4,5-åring.
Mm.
Och jag trodde innan jag blev förälder att det skulle vara väldigt mycket saker som skulle vara svårt med att vara förälder.
Vad trodde du skulle vara svårt?
Ja, men en sån banal sak som... Jag försöker komma på något mer raffinerat exempel än att torka bajs ur rumpor. Som man ändå tänkte, så här, fan, det verkar jävligt äckligt. Men när man är förälder så är det ju inte det alls. Alltså,
man skulle ju kunna äta det där bajset.
Ja, i princip. Otroligt banalt exempel, men det trodde jag skulle vara svårt. Och framförallt så, även om det har varit jobbiga grejer, som att min son har varit jättesjuk och haft väldigt ont och lidit, så är det en ansträngning som är mycket, mycket mindre och mycket mer... Alltså det är inte lustfyllt givetvis, men jag trodde att det skulle vara svårare. Liksom allting är mycket lättare än...
Men människan är ju så fantastisk på att snabbt anpassa sig till det nya rummet. Alltså jag menar ett själsligt rum också. Ja. När man helt plötsligt... Jag kommer ihåg när flickorna var mindre och de nästan alltid var sjuka, den där perioden när man var glad när man hade varit frisk ihop en vecka. Och nätter, man vaknar och vakar och man tänker, fan, det här orkar vi inte. Men det gör man ju.
Ja.
Sen går timmarna och sen så är det ju... Det är väl det hoppet om man tänker på att även den här min rädsla för om det skulle bli krig, så hittar vi ju, det är ju det vi hittar. Vi hittar ju ändå ett sätt att överleva och faktiskt kanske till och med skratta mitt i det där.
Mm.
Människan gör ju det.
Visst.
Mm.
Hur strukturerade är dina dagar?
Jag måste säga så här, om man går riktigt och knegar och går till jobbet 7 med sin matlåda och kommer hem jäkligt fysiskt och psykiskt trött, så är det inte. Jag har det ganska bra förstås, men jag har ju under lång tid valt att, jag har ju sökt mig till att få ett sånt här, alltså att för mig är ju det en del av värdet med livet, att jobbet är inte bara någonting man går till, utan det är en del av hur jag vill leva. Jag har ju jobbat så också förut, att nu går jag för att jag behöver levebröd och jag har trevliga arbetskamrater och nu går jag hem och jag får min lön. Det är helt okej, men det har jag också gjort. Men nu är det så att, så då valde jag att inte bo och pendla, att det går massa tid åt att pendla. Utan min pendlingstid är 17 meter hit ner till ateljén. Och då har jag räknat ut att jag ungefär tjänar 2,5 timmar per dag. Så att jag kan liksom sitta och sova mot mitt köksfönster i 45 minuter på morgonen. För det hade jag gjort när jag åkte 509 eller när jag åkte på tåget. Skillnaden är att jag inte behöver byta massa tunnelbana, så att jag kan liksom sova hela vägen. Så jag lämnar barn på morgonen, sen går jag hem. På sommaren tar jag morgondopp. Hur klyschigt är inte det, men det är fantastiskt. Morgondopp, tidning, barn, hund, läsa, börja jobba vid 9:30.
Jag vill bara vända mig mot klyschigheten i att ta ett morgondopp.
Mm. Fast det har varit, det är typiskt jantes att säga sådär, som jag sa. Jag står för det.
Ja, men det är väl klart att du ska göra det. Det vore ju också onaturligt. Nu är det ju otroligt svårt att bada eftersom det är is.
Ja, fast jag är det där så fort det går bort.
Ja, det hade varit mer originellt kanske, men det, originellt, alltså, ja. Var det du som postade den här bilden på Dalí och hans myrslok?
Nej, vilken då?
Nej, men det var någon som postade ett socialt medium för bara ett par dagar sedan. Dalí var ute och gick i Paris med sin myrslok.
Nej,
det har jag inte. Kom upp ur metron med myrslok i ett...
Vad fick du det ifrån?
Nej, men jag bara tycker det så här...
Alltså, det var originellare att göra så än att ta ett morgondopp. Ja, okay,
jo, ja, visst.
Ja, så vanlig jag.
Men också så jävla sökt.
Ja, jo. Jo, men det var ju meningen.
Det är också otroligt...
Tänk om,
nej, vadå?
Nej, man skulle gå runt så i Stockholm och hitta på sig, eller vad sådär. Det skulle inte vara Dalíig just nu.
Ja, men är inte det... Är det inte precis det? Fast det är klart, det blir ju... Jag såg en kille i förrgår, tror jag, som hade liksom...
Det är Lady Gaga då. Ja, men... så ett tag. Men jag menar i Stockholm.
Jo, men som, alltså en snubbe som så här levde... Alltså, det såg verkligen ut som att han var... en fabriksarbetare i Södertälje 1972 liksom. Alltså med så här hängsel, eller kanske 1872, hängselbrallor liksom och stor mustasch och så här. Mm. Och det blir ju liksom pajigt. Det måste ju vara något väldigt märkligt. Men excellent mark liksom.
Ja, men hoppar han ut ur en PV då? Den där. Men det är inte så myslok, det går inte att gå upp i den nivån ens.
Nej, myslok är bra.
Myslok slår ju fast faktiskt, det är bra.
Ja.
Jag gjorde en sån bild till 365 som jag tror ingen har förstått den fortfarande. Jag har antagligen gjort den helt fel. Men ni får slå upp den, jag vet inte vilken sida det är på. Det var en av de där bilderna som inte nådde hela vägen. Det är det enda jag gjort med myslok.
Okej, okay, ja. Mm.
Myrsloken liksom kommer ut ur mun kan man säga. Ja, det går ju.
Okej.
Men en lång historia om man säger
men
så.
Kan du inte nu då berätta vad alltså, nej.
Det är ungefär som du vet när man har haft såna här skrattfester med någon kompis och man skrattar, du vet, så tårarna rinner.
Ja.
Och sen så ska man förklara det när man kommer hem. Ja, men gud vad det är så jävla roligt, alltså, det går ju inte en chans. Viss humor är ju så. Det är ju, finns ju så många sorters humor. Den är ju fantastisk, men den går ju bara i stunden.
Ja. Jag,
Myrsloken var den humor som inte nådde fram. Men man kan, det är bra med en bok. Det finns sidor man kan bläddra bort också. Kanske.
Du berörde ditt 9-åriga jag. Har du alltid ritat och målat? Och
ja, ja. Jo, men det har jag gjort.
Skapat.
Jag börjar få förstå, se liksom strukturer i det där. Varför det är som det är. Dels så målade min morfar och ville bli konstnär men blev alltså väggmålare istället. Han nådde väl inte hela den vägen. Och sen visade det sig att egentligen var min mormor bättre på att måla än min morfar, fast hon fick inte träda fram. Och sen går det där lite generationer bakåt och så har vi lite musikalitet i familjen och så. Så att det har väl kommit naturligt att göra det. Sen så är jag en paradox faktiskt. Jag är liksom en social människa. En social ensamvarg brukar jag säga själv. Jag är inte så social som jag utgör mig för att vara. Eller som folk tror. Jag tror du känner igen dig där. Man är lite clown och lite spelivink och så. Och jag tror att ritandet var för mig tidigt ett sätt att få tillstånd att vara för mig själv. Få fantisera och gå in i mina världar. Det är liksom verkligheten räckte kanske inte till. Till vad jag ville att livet skulle vara. Det var ganska bra vardag. Så. Men att fly in i musiken och sitta och rita och komma, det gjorde jag väldigt tidigt. Och det är väl nästan som heroin tror jag. Man hittar den där hemliga världen redan som väldigt liten. Och då vill man nå tillbaka till den där världen igen. Och igen och igen. Man kanske inte med samma resultat. Så jag är nog sökare efter pojken fortfarande, tror jag. Och det tycker jag man ser. Jag tycker jag ser det när jag träffar människor som särskilt, jag till exempel samarbetar med Lennart Helsing. Då var han 89, nu var väl 93-94. Men så kommer in i liksom rummet när vi skulle jobba ihop en liten grabb på 89 bast. Med ögon som är så extremt nyfikna och med ett litet busleende. Du vet, man ser det där. Sen utanför är det skinn och hår och det är en helt annan grej. Men den där grabben, och det där tycker jag är väldigt häftigt med. Jag säger inte att jag är det, men det är en förebild verkligen att vara den här barnet med någon form av vishet efter att ha levt ett tag. Jag önskar att jag skulle vara så när jag var 93. Komma in och svänga med väskan som han gjorde med sin orange manchesterkostym och rökandes. Och sen läsa manus, visa sitt manus och sitta och titta på mig hela tiden medan jag läser manus för att få den här bekräftelsen att, och fnisset liksom, är det här bra Jesper? Aldrig träffat honom förut innan dess. Så då är det någonting häftigt där med sökandet efter den igen då. Den där någon äkthet.
Mm.
Hoppas jag når dit.
Mm. Mm. Din farsa är musikproducent, eller vad?
Mm.
Är.
Vad?
Vad gör han nu då?
Nu är han pensionär och har hand om sin båt och övar på sin trumpet.
Jaha.
Mm. Spelar i 3 storband tror jag. Han tar över dem ett efter ett, säger han. Ja. Även så att han, det är bra.
Ja.
Musiken är tillbaks.
Vad gjorde din mamma eller gör?
Hon är från början sjukgymnast och sen psykoterapeut nu. Med en fysisk, ska man säga, inblandning. Hon började som sjukgymnast och insåg efter ett tag att hon blev mer terapeut. Att mycket, mycket som folk hade ont kom från huvudet.
Och så är du uppvuxen söder om Stockholm någonstans?
Ja, först Rönninge till jag var sån här fantastiskt radhusområde. Som jag ibland kan känna, varför gav inte jag mina barn det? För jag är mer egoistisk. Men ja, fan, 40-talisterna var ännu mer egoistiska på ett annat sätt. Men sen flyttade vi till Djursholm när jag var 14-15 och sen så flyttade jag hemifrån.
Mm. Handlade det om en klassresa den där flytten?
Jag vet inte om för mina föräldrar om det gjorde det. Jag tror att det är lite tillfälligheter faktiskt. De stötte på någon som hade något och jag tror väl min... Alltså gör vi inte alla, vi gör ju klassresor, vi kan ju göra klassresor åt alla möjliga håll. Vi kan ju dra till Thailand fast vi inte är thailändare. Jag tror att vår familj flyttade till Djursholm fast vi inte var djursholmare. Vi bor inte där längre.
Okay.
Jag tror att man kan besöka en annan klass men man blir inte den klassen kanske.
Nej. Men du har ett ganska romantiskt förhållande till Djursholm eller?
Nej, inte alls.
Du hatar
det? Nej. Du hatar det. Är det så för dig? Antingen eller? Vitt och svart. Nej, det hade en bra tid där också. Och det var ingen av de platserna jag har levt tidigare vill jag tillbaka till.
Nej.
På något sätt. Ja. Vilket jag tycker är ett sundhetstecken. Att man vill vidare på något. Och hitta en plats som är ny. Många pojkar flyttar hem till sina mammor. Va? Eller till där de själva var lite hjältar en tid.
Kanske.
Mm.
Men du höll på mycket med musik också. Tecknade och musicerade.
Ja, jo, men jag... musik är den världen där jag känner mig mest hemma. Både socialt, om man säger så, med människor. Och ja, jag ville väl bli marinbiolog eller rockstjärna.
Mm.
Och det, så jag skrev till Jacques Cousteau.
Jaha. Wow.
När jag var 10. Och fråga om jag fick åka med. Jag trodde nästan att jag skulle få svar. Att han skulle känna så här, det var charmigt med en 10-åring som kan rita hajar och sitta på stadsbiblioteket. Men jag fick en hel lunta med reklamblad från hans sekreterare och tackade så jättemycket. Men Jacques Cousteau var just nu på resa i Amazonas.
Okej.
Okay. Så jag skickade ingen följd.
Maskinskrivet.
Kan inte jag hänga på ändå. Den? Ja, jag fick av dem. Ja, jag tror jag har kvar i någon kartong, de gamla bladen och så här.
Wow. Ja.
Men... det blev inte riktigt så, för att hänga på där krävs det lite mer plugga och så. Och jag var inte den typen. Så jag hoppade av efter 9 istället. Och så ville jag starta lite små band som inte funkar och dunka hårt på trummor länge och sådär. Men musiken är, jag har nog insett nu det att musiken för mig är en fantastisk hobby och en inspirationskälla. Och en värld som man kan beröra på andra sätt, till exempel när jag samarbetar med Kent eller gör saker med Anne Brun eller massa... Eller Madonna. Det är ju spännande.
Mm.
Men slipper jag stå där och harva på trummorna som jag inte blev så där jättebra på.
Nej.
Det svängde nog i och för sig.
Men gör du musik?
Jag har ju skrivit låtar sådär just i samband med att man har gjort slut med tjejer. Och man plockar inte kanske fram dem. Nej, inte längre. Jag hade en period när jag gjorde det. Jag hade ganska komiska stötar. Jag har skrivit ett gäng låtar. Men nej, däremot så tycker jag att allt det här hakar i varandra. Jag tror att jag är ganska bra på att jag har gehör. Och då menar jag att då kan man ha gehör. Om man har ett grundgehör så handlar det lite grann om livet. Att man har en form av, kan ha någon form av flow på hur saker fungerar. Jag har hyfsat så här koll på hur man gör med en boll. Och jag har hyfsat koll på musik och hur man jobbar med en pensel. Och kanske hur man lagar mat och sådär. De hakar i varann. Sen har jag ju insett att det är få som slår mig på fingrarna när det kommer till att rita liksom en linje på det sättet. Och sådär. Och då är det kanske lika bra att hålla sig där. Jag tror att vad jag gjorde länge var att jag tog för givet det jag var bra på. Och varav jag liksom inte såg det och sprang därifrån. Och det där kan nog hända många, tror jag. Att man har en talang eller man har något man inte ser själv. Andra ser. Och då måste man ha någon runt omkring och säga, men hallå, det är ju fan, det här är du riktigt bra på. Nu satsar du på det. Sen kan du ju hålla på med den andra hobbyn sen. Läkare kan du bli sen. Men, så, och det tog många år innan jag landade i det och hittade det. Och till liksom Hugin och Munin sa till mig att här har du ditt sätt att... De satt liksom en dag, jag vet hur det var på något sätt, att de satt på mina, jag brukar föreställa mig det att jag har 2 korpar om man säger så. Och där de sa så här, ska vi ge han Jesper sitt manér nu? Och den andra sa att, ja fan nu har han ju slitit, nu har han ju 27-28 nu, vi ger det till han. Och så fick jag liksom, då föll alla bitar på plats. Och det, än en gång kom jag tillbaka till barnet, det var... Jag hade tränat, gått min egna skola och kunnat lära mig rita ryggar och händer och skuggor och rörelser och allting. Inget fusk liksom. Väldigt old school. Man ska kunna det jag håller på med. Och då var det som någon form av, jag fick liksom, hade varit hård mot mig själv, att du får inte rita en hand med 6 fingrar förrän du kan rita en hand med 5. Du får inte göra en konstig rygg förrän du kan göra en sådär. Vilket gjorde att jag hämmade mig själv och blev liksom bara en, det hände inte så mycket i mina bilder. Och då när jag fick det här maneret inom citationstecken, så var det som att jag började rita saker efter att jag hade varit, hållit på i reklambranschen under några år. Så började jag rita bilder med musen. Och musen på den tiden, den musen som var överhuvudtaget, begränsar ju något otroligt. Så att jag måste förenkla allting och ta bort det mesta. Och linjerna blev som att ett barn rita. Och det var så liksom, jag hittade än en gång, jag kom tillbaka till den här pojken. Hittade mitt sätt att skapa var tack vare en digital grej. Att jag inte kunde rita sådär fint. Och då kom också skrivandet samtidigt. För jag hade varit urusel och fått höra det hela livet, att jag var urusel på stava. Jag var inte en skrivande kanske person. Men en jäkla snackande person, en sån här one-liner-kille på kalas. I samband med det så kom också mina texter. Och när de här, allt det här korsades helt plötsligt på en punkt. Det är som parallella linjer som helt plötsligt bara en dag möts de. Och tar man inte den här, tar man inte det då med sig, och då går det åt helskotta. Så jag fick lov att ta det då. Och då gjorde jag bilder som sen då var början på det här som blev Tack för senast din jävelgrejerna som gick i DM på stan. Och som jag kallade för bilder du inte vill att barnen tar med sig på familjeterapin. Och då var väl en sån plattform, tror jag. Att jag landade i att oj, jag kan skriva och jag kan förstöra, jag kan rita fult. Och jag kan börja om på något sätt. Jag kan vara liten igen. Och allt det är det på något sätt som har byggt till där jag är nu. Den linjen, de trashade, fula, svarta linjerna finns fortfarande kvar, men de har också utvecklats till att bli nästan, du vet, enlinjesgrejer som är väldigt sköra och sådär. Och så bryts det väl ner igen och så börjar de på något nytt sätt. Så nu är jag på väg i någon ny sån form av fas.
När du säger att du lärde dig det tekniska först, hur gjorde du det? Alltså på egen hand, du, eller hade du så här Åke Svärds teknisk kurs?
Ja, den där som var med i Fantomen och Buster.
Exakt.
Nej, det var ju så att jag då slutade i skolan, gick Adolf Fredrik, och så slutade jag i nian. Och så skulle jag ta sabbatsår. Men jag visste nog att det var slut där, faktiskt. Och då började jag sen jobba på någonting som heter Semik, där Åke Svärds annonser fanns med i varenda tidning, faktiskt. De hade 80% av Sveriges serietidningsmarknad. De enda tidningarna som inte Semik hade var Bamse och Kalianka. Resten hade vi. Och det var ett sånt här företag som liksom inte finns längre. 200 alkoholister som rökte samtidigt. Förlåt, det var inte riktigt så, men det var ändå 15 år. Jag fick någon sån här form av praktikplats där och började rita bubblor och kastade min, jobbade där 2-3 år sedan, så samlade jag pengar till en resa.
Vänta, du säger att du ritar bubblor?
Ja, pratbubblor.
Bara dem?
Nej, men det ingick i. Rita om serier, man fick ju serier i andra format man skulle lägga till och skära. Datorer fanns inte. Skicka saker på text, på sättning som det kallas för. Gå in i reprokameran och alltså, det var ju verkligen så här. Det var ju väldigt, väldigt analogt.
Mm.
Väldigt, väldigt svartvitt. Och en sida, det var ju helt, du vet, med överlägg. Nej, jag kan inte ens, orkar inte ens förklara. Det är ingen som bryr sig heller. Men det var ett hantverk på ett helt annat sätt. Jag tror jag nu, bara för kanske någon, ett halvår sedan eller något, så insåg jag ordentligt att jag fortfarande går Åkes kurs, eller Jespers kurs. Jag går fortfarande, jag har liksom en egen skola.
Du, jag sprang in i Johan Kronoman för några veckor sedan som sa så här, för då hade jag precis intervjuat dig. Och jag vet inte varför jag nämnde det för honom, men då sa han så här, ja men han har gjort ett, ja ni har jobbat ihop helt enkelt.
Mm.
Och då sa han att han, du hade hört av dig till honom.
Hade jag hört av mig om vad?
Ja, om det här samarbetet, tror jag.
Mellan mig och Johan?
Ja. Nej.
Ja, nej, vi har jobbat ihop. Vi hör av oss till varandra ändå ibland. Nej, men Johan jobbade ju på DN, med DN och med mig när jag jobbade med DN. Så att jag har ju gjort några av hans artiklar.
Ja, men var det inte någon grej på Sturehov eller vad?
Ja, jo, det har vi gjort, ja.
Ja.
Jo, det var väldigt fina menyer vi gjorde tillsammans. Johan är ju en sån man vill jobba med så fort jag kan. Nu har jag inte gjort det på väldigt många år. Men han är ju, han och Fredrik Strage är sådana som jag läser, som är sådana som jag kan läsa om vilka ämnen som helst. Jag vill bara läsa deras anslag. Johan är sån jag läser. Och Fredrik, jag läser allt om rap, fast jag aldrig lyssnar på rap, för jag tycker Fredrik Strage skriver rappt. Mm. Mm. Men Johan är bra.
Ja, men är det så du gör? Alltså du hör bara, du verkar bara helt orädd höra av dig till folk som du vill jobba med. Och sen så händer det.
Inte alltid. Men jag tycker att om man inte gör det så är det ingen som vet det. Jag borde ju faktiskt höra av mig lite oftare än vad jag gör. Jag är lite safe ändå. Men om du tänker på själva Kent-grejen var ju en sån sak. Men som inte blev något ändå. Tack vare att jag hörde av mig. Det blev ju ändå sen senare. Ja. Av helt andra anledningar. Men jag har tagit kontakt med andra som jag har skrivit brev till Hasse Alfredsson. Apropå det. Och fick ett jättetrevligt svar. Men sa att jag en dag skulle jag vilja jobba med dig. Och det, nu är det väldigt sent. Men jag, det var ändå så här. Tänker, ja, om jag är 80 bast så var det skönt att få ett sånt brev. Så liksom, behöver inte göra någonting. Men jag är ju mycket så att jag också försöker säga till någon när jag tycker någon är fin eller någon har gjort något bra eller man, jag vet själv, det är ju sådär, vi jobbar, vi är suckers för att få bekräftelse vi människor, det märks ju verkligen ännu mer i de här tiderna nu, nu är det verkligen så här, väldigt snabba, ytliga bekräftelsegrejer. Skulle vilja ta tillbaks dem lite mer till sann genomarbetad bekräftelse.
Mm.
Och vad vi behöver är det här duttandet som jag tycker om. Det hörde jag på Ring P1 för väldigt många år sedan. Då var det en man som ringde in och berättade om att han jobbade med ungdomar. Att man skulle dutta var 14 minut. Och dutta innebar att man liksom ser vederbörande. Man klappar den på ryggen eller faktiskt fysiskt berör. Så här, fan bra jobbat. Eller du vet, så här, bara en snabb buff liksom, på olika sätt. Och det där tog väl Facebook och snodde sen och gjorde någon form av, jag har aldrig förstått de här poke-grejerna, det har aldrig, jag vet inte om det är en sån mens. Men att göra det på riktigt, att se varann på ett ärligt sätt, och det tänker man ju också på när man får barn, att tro inte på det här att de ska ha beröm hur jäkla bra de är hela tiden, för de är faktiskt inte bra hela tiden. Men bara att, hej, jag ser dig där borta.
Mm.
Det behöver inte vara att jag ska berömma och säga att du har gjort fantastiska teckningar, utan bara säga, ja, bra, bra. Mm, dutt, snyggt, ja, jag är här, jag sitter här borta, ser dig, gå fram. Det är en nyckel till när det sociala spelet funkar för människor överhuvudtaget. Att vi ser och respekterar varandra.
Mm.
Och det börjar ju där med att hålla upp en dörr eller skicka ett brev till någon. Eller säga att någon är fin i håret eller så. Och ibland har jag sagt fel också. Sagt att en del frågat om de är med barn och så.
Ja.
Sen hade jag den fienden i 2 år. Nu är vi vänner igen.
Ja, vad skönt.
Mm.
Men är det så att du har flera sådana samarbeten på gång liksom? Där du har skörtat upp någon.
Ja, men där har det nog blivit ett, i och med att jag inte blev den här musiken som kanske var någon form av sorg att jag inte gjorde den resan, så har jag ändå fått beröra den. Berör jag den dagligen genom att göra sådana samarbeten, och det tycker jag är kul. Vi är nära den världen och jag trivs i den miljön. Och det har med att göra, för att återknyta till min pappa till exempel, som för länge sedan producerade The Boppers, och jag åkte från skolan i Stockholm till, hoppade av i Älvsjö och så gick jag till Parkstudio. Där spelade pappa in och där var alla möjliga olika band och musiker. Och man visste aldrig vilka som var där, och så fick jag vara lilla pojken som alla duttade med. Rufsa i håret och lilla Jesper. Det var en väldigt så här kärleksfull, alltså folk drack sjukt mycket kaffe och rökte och spelade musik och alla var väldigt snälla. Så det är fortfarande en sån här bild av vad egentligen rock är, snälla snubbar.
Mm.
Så det är lite ironiskt när jag sen då gör ett samarbete med Kent några år efter, och det visar sig att det är en parkstudio i deras studio helt enkelt.
Psykbunken.
Precis.
Ja.
Precis. Har du läst på?
Mm.
Mm. Så det kan man säga att det är.
Men ja, förlåt, hade du flera sådana samarbeten på gång?
Ja, jag ska väl jobba ihop med Tonbruket igen, tror jag. Jag jobbade med dem förut. Nej, men annars har jag, nu har jag en sån period när jag ska göra klart. Nu när det här sänds så har jag precis gjort klart det. Då har jag gjort ett samarbete med Pelle Lydmar som öppnar 2 nya restauranger, så att det blir som ett litet Wallerstensmuseum faktiskt på Strandvägen 1. Det har varit ett väldigt kul samarbete. Det är en sån här små dröm och nästan så här, du vet, tro att du gör vad du vill känslan. Lite när man möter människor som man bara känner att har vi träffats förr. Så det var kul. Och sen håller jag på att förvalta. Alltså det låter jättetråkigt, men jag har haft en sån tid. Jag bara gett och gett och gjort och gjort. Och nu måste jag bara bromsa upp allt och komma till, börja om lite. Avsluta saker och verkligen avsluta dem också, så att jag kan vara ren. Hel och ren.
Mm.
Så där är jag nu.
Men jag frågade dig om strukturen förut liksom för dagarna och så. Är det så att sätter du upp liksom en, är du sträng mot dig själv när du är här inne så här, nu ska jag jäklar i mig jobba med en Instagram-bild här på mellan 8 och 12 och sen i eftermiddag då ska jag måla en tavla?
Nej, jag kan tänka nästan varje dag att åh, jag vill vara en sån där som gör som Clay Ketter eller någon som gör, du vet, så här, inom, så här, samma sak känns, du vet, så här, jobbar med en grej eller göra, jag skulle så gärna vilja göra 10 tavlor om året som jag jobbade igenom. Och jag tror mig, jag har försökt, men det är väl insett att jag är inte sån. Jag är den som, det finns i min liksom, i mina 5 K:n som jag jobbar runt, så finns det 1 K som är kvantitet. Och det är väl bara så att jag gör mängder. Och jag har väl bestämt mig nu för att jag måste också få ha det så öppet. Jag måste testa det spåret att våga vara helt öppen, att inte hålla igen Jesper. Och sen måste jag liksom, det ingår också i min plan, uppfostra mig själv och på något sätt ska du ha allting öppet så här så måste du ändå ha någon form av, någon struktur, annars fattar inte folk vem du är och vart du är på väg och då passar du inte in, då blir det bara, då får du inte vara med på den här middagen. Det där är en balansgång som är, det är ju mycket större än att bara rita teckningar, det här med att skapa sig en karriär eller gå vidare eller bli vare sig konstnär eller vad det nu ska bli, så är det så mycket annat runt som man ska hålla reda på. Faktiskt. Det är inte bara att sätta sig ner och skriva och tycka att det ska räcka. Och särskilt nu för tiden är det ännu mer upp till var och en. Och vi har startat galleri liksom och jag gör den boken där. Och så gäller det att tänka att jag har den utställningen så och så kan jag göra si och så för att jag har det där. Vad tycker de om det? Och då går jag alltid tillbaka till ett av de andra korna som är kravlöshet. Att ja, visst fan, du kan visst gå tillbaka. Du äger läget. Du får göra så här. Det är din värld. Skit i vad folk säger grejen. Det där är ju någonting som jag jobbar jätte... Det tog ju 42 år innan jag kunde säga att jag var konstnär. Och det är fortfarande så att nu kan jag säga det, men det sitter långt inne alltså.
Mm.
Men samtidigt kunde jag ju aldrig säga, jag tyckte aldrig om att vara illustratör. Tyckte aldrig om det så här. Jag var som Gollum. Illustratör, det var svårt att... Det var inte jag heller.
Nej.
Så nu har jag tonat ner det där ordet. Konstnär är, det är så jävla stort. För mig har det varit det i Sverige. Artist känns mer liksom öppet och enkelt. Och det kan vara lite allt. Det är så jävla pretto. Eller kanske ligger hos mig, jag vet inte. Det kan vara det. Men nu känner jag att jag kan säga det. Utan att
vara dåligt. Du vänder dig mot att om jag skulle presentera dig som artist i början.
Mm.
Det blir inte bra heller.
Nej, men det är ju. Ja. Orden funkar inte.
Nej.
Svenskan är ju svenskan.
Ja, du sa också... Nu är det ostrukturerat och då får vara så lite. Men du sa att du hela ditt liv hade fått höra att du stavade dåligt och så. Det märker man ju aldrig längre.
Nej, jag tittar på hur min äldsta dotter, eller båda döttrarna skriver så. När de ligger på nu 9-10 års nivå, där var jag som 17-åring, 18. Jag hade väl en okej handstil tidigt, men och det är klart att det hämmar. Skolan var inte riktigt sådär, passade ju inte mig. Det är väl någonting jag skulle vilja jobba med sen. Mer, vad ska man göra med de här barnen som inte passar i skolan riktigt? Och fånga dem. För det är en liten procent som klarar det som jag har klarat den biten. Många andra blir inte riktigt lika bra kanske. Och sen fanns det ju där. Det handlar ju om att jag läste för lite. Det handlar ju om att jag liksom inte var tillräckligt intresserad av böcker. Och varför är man inte intresserad av det? Därför man inte nöter det. Därför jag var intresserad av musik. Jag nötte musik och lyssnade och blev lärd i att lyssna. Så då blir jag ju bra på det. Tekneriet var väl nog ingen som lärde mig. Det fanns där som en grund. Men min fru nu till exempel, hon är ju jätteviktigt för henne med läsandet och är fantastisk med våra barn med det. Liksom. Jag hade säkert gått vidare i samma grej att inte lära dem så som hon gör. Så jag är glad att hon kom så de kan stava.
Mm. Det var också bra att hon kom, för annars hade det blivit så jävla svårt för dig att skaffa barn.
Mm. Det hade blivit.
Inte omöjligt, men
inte
svårt.
Omöjligt. Inte de här barnen i alla fall.
Nej. Men, eventuellt, det vet man inte heller.
Nej, det vet man inte. Men jag tror det räcker nog med att vänta i 1,5 sekund så hade det blivit andra barn.
Sant.
Mm. Eller om hon hade rört sig på ett annat sätt.
Mm.
Det där kan vi ju ta. Den inre världen.
Mm.
Tror du på Gud?
Nej, ja. Jag misstänker att det här är kanske lite kontroversiellt. Men jag tror på skapelseberättelsen, alltså inte så kanske att Gud, Men jag är nog kreationist skulle jag säga. Vilket jag förstår är jävligt märkligt att vara. Men jag tycker att världen är så otroligt fantastisk att jag har svårt att se att det bara skulle vara slump och natur, liksom krafter som har gjort att vi kan vara så här fantastiska. Jag tror att det finns en gudomlighet på något sätt som är inblandad i det. Ungefär så.
Slump är... Det, tror du inte att slump är något sådant ord som just de som tror på Gud har hittat på för att det ska kännas lite nedrigt? Att slump känns så här... Kan det inte finnas något finare ord i oreda? Nej, men du skulle kunna ställa den där frågan rakt emot och säga, hur kan någon ha skapat en sån här komplex... Hur kan någon ens hitta på att det skulle vara någon mening med en sån här extremt komplex värld?
Mm, ja, visst. Absolut. Ja. Jag är ju väldigt mycket en glaset till halvtomt människa i mitt liv. Men när det gäller just... Alltså, jag tycker på riktigt att det är ett mirakel att min son kallar mig för pappa. Jag tycker att det känns religiöst att jag känner att jag är ute och cyklar här. Men jag, det är så stort för mig att jag tycker att... Det känns för fantastiskt för att det bara skulle vara aminosyror som har blivit encelliga djur, som har blivit liksom amöbor, som har blivit apor och så vidare. Jag tycker också, just när man ser på konst eller på arkitektur, så tycker jag ofta att det är, eller inte ofta kanske med arkitektur, men att, eller med musik också, att det är så här, det är för bra för att det inte skulle...
Men handlar det om att det är startskottet? För jag tänker om Gud satt med en kompis och höll på med någon så här liten bunke med celler eller någonting, eller med atomer, och så kastade han ner lite atomer så här, höll på med någonting, och sen så kom andra gudpolarna och sa, nej men kom, vi går och käkar. Och så glömde han liksom bort oss. Alltså att någon satt igång bollen.
Mm.
Men det är ju skillnad till att någon har suttit och hittat på Adam eller den där skalbaggen.
Mm.
Alltså att någon har satt bollen i rullning.
Ja, men det jag är inte så... Alltså...
Du tror mer på alltså, första andra Moseboks...
Eller? Bollen i rullning i all ära, men det är ju just det här. Liksom, det är här...
Jag tänkte om det kan vara till för, just för att skapa samtal. Jag tror ju mindre och mindre på Gud, eller jag tror inte på Gud.
Ja, men
fast jag vill tro på Gud. Jag har alltid velat det. Jag har sökt så här... Hur jag vill så gärna tro på Gud. Till och med köpte ett kors en gång och hade runt halsen. Så jag försökte liksom, nu kanske jag tror på Gud.
Mm.
Och det är ett sökande, det tycker jag är ett sundhets... Jag tycker ju svårt när... Nej, men att tro på tron, det blir ju den önskan om något större. Den har väl jag. Men jag, den där önskan försvinner mer och mer. Jag känner att... Men jag kan känna att många som tror på Gud vet på Gud. Det kan jag ha svårt för.
Ja, just det.
Människor som vet, som säger att så här är det.
Mm.
Eftersom ingenting jag stött på i livet är så här igen. Vår intervju är inte likadan igen. Ingenting kommer ske igen. Och då är väldigt många människor som jag träffat som just kanske är involverad starkt i en tro vet. Och då går jag.
Mm. Men du är ju väl också mer av en asa-kille med dina korpar och det.
Ja, där satt du faktiskt. Det är väldigt kontroversiellt. Det är jätteasig, som vi säger. Det är så här dummaste tron. Förlåt.
Mm.
Ja.
Berätta om ditt samarbete med Madonna.
Från Asa till Madonna, ja.
Ja.
Det var att vi, Madonna och jag har inte träffat så mycket, men hon gjorde en turné i somras. Och när hon byter kläder vid något tillfälle så har hon en sån här tradition att köra någon stor video på alla skärmar med dansare och så. Och då blev jag tillfrågad att animera några grejer på den videon, och sen så blev det lite mer. Så att det blev, ja, vi träffades inte, men jag satt med några dagar och satt och ritade och bara helvete. Och sen blev det... Ingick det i hennes turné. Så det var kul.
Wow. Kan man se den någonstans?
Man kan se den på YouTube faktiskt.
Mm.
Och sen finns det på någon Vimeo och sådär. Men det är få som vet.
Ja.
Men det är skönt att skriva på CV:n.
Ja, det förstår jag. Och fick du rikligt betalt eller?
Jag fick som mindre än vad jag tycker man ska få när man jobbar med Madonna.
Mm.
Nej, men det var okej. Det är kul när man gör en sån sak, och det är dessutom kul om man får lite betalt för det med. Men pengarna kommer nummer två.
Mm.
Nummer ett är det roliga. Men utan pengar, alltså... Jag vet att du brukar fråga om pengar. Jag tänkte på att jag skulle svara. Jag tänkte så här när jag åkte bil idag, att pengar är som, liksom i vårt samhälle så är pengar som en, om vi säger att vårt samhälle är som en form av spel, så är liksom det pucken i en hockeymatch. Så det blir inte så kul med hockey utan puck. Ja, kanske ett tag i och för sig. Det kanske kan vara kul att se en hockeymatch utan puck. Men då blir det mer anarki och utopi och monarki, och det funkar inte.
Det ska vara väldigt roligt då att se vad som händer psykologiskt.
Tjejsens nya puck.
Ja, exakt. Ni måste ändå genomföra tre gånger 20 minuters spel här utan puck.
Mm, det var ganska roligt att ha det på väldigt hög nivå. Alltså de bästa hockeyspelarna helt plötsligt måste in i så här spontant teater, vad heter det? Improvisationsteater på is. Ja.
Att lossa,
det var ju fantastiskt roligt.
Ja. Det är en jättebra konstig installation. Ja. Ja. Jag är nyfiken på när i livet som du, och det är ju, antar jag kanske är vid flera tillfällen, men när har du känt att du liksom har haft momentum i det du har gjort?
Och med momentum menar du?
Ja, att du liksom går av sig självt på något sätt. Alltså det kändes som att du var på det lite när du hittade ditt uttryck där i.
Alltså någon form av flow?
Exakt, ja precis. Flow är väl en bra.
Okej. För mig är det lite som lycka. När jag själv frågar mig själv om jag är lycklig, eller när min partner frågar om jag är lycklig, då är det redan precis, då har det dragit iväg vidare. Lycka för mig går väldigt fort. Man märker inte, man är uppe i det. Och det där finns ju en massa olika varianter. Det där är ju också när man målar och känner att det har gått, det känns som att det har gått 10 minuter och så har det gått då 3 timmar. Och man tittar på golvet och ser, har jag gjort allt det här? Jag har ingen koll. Lite som att dricka. Det är också den där lyckogrejen att när man sitter efter, ni sitter i vårsolen och så har man tagit det här tredje glaset vitt och känner, fy fan, det här är fantastiskt. Sen går det bara utför. Då har lyckan redan varit, då är man på väg. Då, och då söker man. Det funkar inte med 4-5 glaset. Lite så. Nej, men då, jag känner så väldigt mycket när jag är i produktion, när jag slipper mejlen, när jag inte tänker, du frågade en fråga förut som jag aldrig kom in på, det här med om jag strukturerar upp och tänker att nu ska jag göra en Instagram-bild, så är det inte alls. Jag är så här, i ateljén så håller jag på med 5 grejer samtidigt, vilket man nog kommer höra när jag pratar nu, för jag försvinner ifrån det här ämnet och sen så kan jag hålla på så när jag målar och så kommer jag är helt lost. Men efter några timmar så är jag tillbaka där jag började kanske. Och det enda sättet för mig att komma tillbaka dit som kan vara jobbigt när jag pratar är att jag måste liksom gå hela det här varvet och tömma ur allting på något konstigt sätt. Sen är jag tillbaka vid bordet. Ibland ska jag gå ner och hämta en penna till exempel i andra delen av ateljén och så kommer inte jag tillbaka förrän efter 2 timmar. Och har glömt egentligen. Eller jag kan. Har jag tur kommer jag tillbaka med pennan. Men då har jag ju hunnit gjort massa andra saker emellan. Så skulle man filma uppifrån mina spår så är det en rörelse som jag tror är, den är bra för hela liksom blodflödet för hjärnan. Och jag tycker inte om när jag har fastnat för länge framför datorn, och det kan ju också ske ett negativt flow. Man var helt plötsligt håller på med något viktigt och så går man in och ska svara på någonting på Facebook och så är man helt plötsligt där och vad fan gör jag här liksom, i det här träsket. Så det ska jag träna bort nu. Det är svårt. Det är liksom lite opium. Och man skäms lite för också, för att det är lite fult nu. Det är liksom, och så vill jag inte vara så här cool. Du vet, jag har slutat med det här. För det är också löjligt. Så man är någon konstig fälla där. Men jag tänkte vara cool på ett sätt. Jag funderar nu på att skaffa en gammal Thunbjörk-telefon. Som bara går att ringa på. Mm. Så att när jag jobbar ordentligt nu ska jag försöka ta mig ur.
Fotografen Lars Thunbjörk.
Ja, jag hade en utställning i Tel Aviv och han och jag bodde ihop. Han är väldigt härlig att vara med. Och han är som man tänker. Och vi bodde, och han hade en Nokia, en sån blå Nokia med orangea knappar, och jag skulle låna hans telefon för jag hade glömt mig in på rummet och kunde inte ringa för att den var så använd så att man såg inte, alla siffror var borta. Den var snygg, jag tog ett kort på den. Så att jag kunde inte, jag fick säga numret så fick han ringa åt mig. Det var en Thunbjörk-telefon.
Mm.
Sån skulle jag vilja ha.
Mm.
Men flow och det är ju perioder, de här perioderna när det går bra, de kan ju vara då plötsligt. Är det bara, jo, ett sånt tillfälle kan jag säga. Ett sånt tillfälle var i min förra ateljé. Jag vet flera sådana nu, kommer jag på. Ett utav mina momentum, som du säger, var faktiskt när jag gjorde min utställning på Grafikens hus. Och jobbade med grafik som jag inte trodde skulle funka och var min grej. Och upptäckte att jag kunde ta en slipmaskin och slipa på den här filmen som jag jobbade med. Och jag slipade fram ett väldigt fint ansikte och ställde mig liksom under trädet och ropade på min fru och sa, kolla, jag kommer, du vet, sådär som ett litet barn gör, titta vad jag har gjort. Det var en sån grej när jag upptäckte ett nytt sätt och kände direkt att det är så här det ska vara. Då hade jag knäckt den koden. Det var en sån, jag kommer precis ihåg hur ljuset var och allting. Det var verkligen en sån stund. Så lite sådana saker när man tar, ja, man knäcker en nöt. Man, det är ju så, harvar och harvar och harvar och jobbar och jobbar. Jag jobbar hela tiden på ett eller annat sätt. Mm. Pågår en process hela tiden. Och till slut får man ju den där små belöningarna med liksom, varsågod, nu har du slitit för det här. Mm. Nu ska du komma på det här.
Har du haft perioder när du inte har gjort någonting? Alltså...
Ja, fast jag har inte haft de där så här, total depp, inte jobba på. Nej, nej, det har jag inte haft. Inte så. Jag kan nog känna när det är på gång och då gäller det att, då får man kalla in kavalleriet tidigt innan det går för långt.
Vad är det?
Ja, det kan vara att byta riktning då. Nu känner jag att nu är jag på väg in i en deppig period eller nu dricker jag för mycket vin och jobbar inte. Ja, du vet, jag känner att sur liksom, känns inte bra. Då, och går det för långt då, det har det inte liksom gjort på det sättet. Men jag kan känna ganska tydligt när jag får liksom min liksom årliga... Eller några såna årliga, liksom, någon form av sån känsla. Den här liksom, på väg in i deppet. Och då måste jag sätta fram, liksom, då, innan det går för långt så får jag ta tag i det. Och då kan det bli att ja, men bryta ett levnadsmönster. Åka någonstans, träffa några andra vänner än de jag brukar träffa just då kanske. Inte träffa några vänner alls, jobba hårdare, röra mig. Alltså bara ändra på en struktur, flytta ett sätt att vara på.
Mm.
Och det gjorde jag redan när jag jobbade på liksom byrå och det gick ganska bra så att jag, nej, det här känns, jag säger upp mig. Mycket liksom våga göra avslut och våga byta riktningar. Mm. Det är ett väldigt bra tips. Det behöver inte vara att hela livet förändras av det, men var det Tom Waits som alltid, jag tror det var det, som försökte, han och hans fru tror jag, försökte gå till studiet, alltså att man gick på andra sätt, man gick inte samma väg varje dag och prova en annan väg eller stanna till där eller inte de här rutin, utan bryta upp och se nytt. Och det, jag har ju varit inne på det lite förut, de här olika kona. Jag har varit inne på kvantitet, va? Och kravlöshet och så ett sånt i kaos. Och då är det just att när såna här perioder börjar hända så är det bra att använda sig av de här olika. Att då kan jag liksom känna att jag är på vägen i deppet, då kanske det är just kvantiteten som gäller. Bara ner och jobba som en tok. Ner och liksom provocera sådär. Och då kan man komma in i nya världar. Till liksom, gör man mycket så är det större chans att du träffar på kaos, vilket kan leda in i en ny riktning. Som man sen då kan använda sig av kunskap och kärlek för att förvalta sen då.
Där hade vi alla fem.
Då har alla fem kommit.
Ja. Ja. Vad säger det om dig att du har en sån, att du har, är det liksom den gamla reklamen i dig som har satt upp den här K-modellen?
Jag kommer inte ihåg hur det började. Jag tror att det var, jag kommer ihåg att jag var inne på det förut, den här ateljén som jag inte tyckte om, där världen tog slut. Den hade jag skaffat mig och tänkt mig att nu skulle det liksom, nu skulle det ske. Nu skulle jag måla de här stora bra målningarna och köpte en ny duk, ny olja. Satt på Chet Baker-musik, du vet, så här, väldigt så här ska det vara.
Mm.
Och spände upp det där på väggen och skulle sätta igång. Och så kom det tankar i mitt huvud, så här, vad är det som gäller? Kommer galleristen tycka om det här? Vad kommer recensenter, du vet, vad gillar, det är så här, allting som inte var jag, massa krav, massa liksom förväntningar av, inte mig, utan vad man ska göra så där. Och kände mig så här otroligt ofri. Jag hade ju skapat en värld här nu, fri, du vet, stängt av telefonen, jag hade ingen mail där, jag hade bestämt mig för att det skulle vara väldigt analogt, kassettbandspelare, jag tror att jag var fri i mitt skapande, det var inte alls det hängde på. Så det tog mig, jag tror det tog mig 3 veckor innan jag vågade gå på den där duken. Det blev inget bra där överhuvudtaget i och för sig. Men det var ett väldigt uppvaknande att den där det där bara vara mig själv, att våga vara Jesper, att våga stå för den jag är. Det är extremt mycket svårare än allt annat. Att rita sånt där och hitta på tokiga idéer, det är inte så svårt. Men att liksom släppa sig själv eller släppa förväntningarna på vem jag är, det är väldigt svårt och det jobbar jag fortfarande med. Det kommer ju fortfarande tillbaka, den här osäkerheten. Då får man ju också trycka bort i dun. Mm. Nej, du är inte välkommen här idag. Eller använda sig av på något sätt. Så det lärde jag mig av den där jordens ände-ateljén.
Mm. Det var motsatsen till momentum också kan man säga.
Mm.
Hur ofta känner du, Du har 10 stora tavlor som står här inplastade som jag antar att du ska sälja, eller?
Nej, de ska iväg. De som är, bakom mig där ska in till den här projektet jag pratade om. Mm. Och vissa kommer att gå lite mellan utställningar och så. Men det ska säljas.
Ja, av de här som står här, är du 100% nöjd med alla dem?
Nej, men om jag skulle svara 100, då är vi inne på de där som vet att Gud finns, inte tror. Så att, fast jag är tillräckligt nöjd, det är jag. Jo, men jag är ganska nöjd med saker jag gör. Så om vi tar bort procentgrejen, för jag tycker den är liksom egentligen irrelevant. Och det där kan ju vara olika dagar. Jag har bilder här som jag fortfarande, men är de signerade så tycker jag om dem. Sen är det ju bilder som jag gjort för 10 år sedan som jag fortfarande gillar väldigt mycket och bilder som jag inte tycker om längre. Och de lägger jag undan eller eldar upp faktiskt. Mm. Ja, just och det har jag börjat med nu. Och det känns jätteskönt. Ta bort lite spår.
Du har en tunna här ute, sa du?
Där har åkt några teckningar ner. Men, det är klart att jag får favoriter. Men om vi ser alla mina bilder som bra människor så är alla bra människor. Sen finns det några jag älskar. Mm. Och de kanske jag håller på lite längre, jag vet inte.
Men när du inte är då 100% nöjd, vad är det, alltså är det konceptuella som den fattas, alltså tanken inte är klar, eller är det att du inte lyckades med hantverket?
Hantverket kommer nog, det kommer sist i det fallet. Det är jätteolika, det är som att tänka dig varje bild som du närmar dig har ju sin unika liksom ingång. Så det vore ju omöjligt att svara på vad det är. Sen kan det ju vara så att det faller på någonting oftare för att man är sämre på något kanske. Å andra sidan, är du sämre på någonting så jobbar du hårdare med det, så då kanske det blir bättre. Det är omöjligt, hör. Det går ju inte att utveckla. Men jag tror vad jag har lärt mig och som är viktigt är att våga stanna upp. Att jobbar man med ganska enkla, till synes enkla linjer, så är ju ibland det svåraste att bara säga hej, nu räcker det. En bit till här nu så har du ju sabbat hela det här. Och det går inte att gå tillbaka till det. Och på det sättet jag jobbar är väldigt svårt. Om tänk en stor olja är mycket lättare att gå tillbaka, torka bort och prova igen och prova igen. Medan bläck på papper, då är det ju bara, att riva. Och det handlar så himla mycket om farten och drivet och våga och... Du vet, man gör någonting och det går bara så. Och så är det något fantastiskt. Och så bara, men ska det inte vara ett öra här också? Och så har jag tänkt för länge, då kommer det här örat bli... Det gäller att göra då, eller ta sådana här snabba beslut. Gör det nu eller inte? Och att jobba med väldigt lite linjer kräver ju mycket mer av mig själv och av betraktaren också. Att tolka in själv i det här. Mm. Så jag tror att det är också en träning. Avvägningen att våga säga stopp och här är slut och... Det häftigaste är när det går så där fort, när jag har det här drivet och gjort, det ligger grejer på golvet och man tittar och så inte riktigt har förstått hur det har gått till. Och där ligger det liksom, det luktar linolja i hela rummet och det kanske under ett förlopp av en timme så har det blivit 7 stora fantastiska bilder. Och det ännu mer häftiga i det är att när jag sen 2 veckor senare försöker göra precis samma sak så är det helt omöjligt. Så att det är verkligen så här, nöta och sen explosion, ta det, gör det då. Annars missar du hela. Och sen nöta igen. Och liksom, det där tycker jag är häftigt för det blir så mycket tillfälligheter och kaos. Och där blir det ju då, om man tror på slumpen eller om Gud i det där läget när det bara händer. Mm. Jag tror inte på någon av dem, jag tror på hårt arbete faktiskt. Men man kan få en sån uppenbarelsekänsla när jag tittar ner och tänker att, och det försöker jag säga när jag lär ut, när jag jobbar med som lite lärare ibland, att om ni sätter er och ritar, nu kör vi på kvantitet här, om ni sätter er och gör 100-150 teckningar som ni har kört fast, gör 100 teckningar, svartvita, släng ut dem på golvet i er lilla etta, för de går ofta lite etta. Så kanske, det kanske är en bild där som funkar, som är fin. Men just att titta på golvet och bara titta, allt det här jag har gjort, bara det liksom är, sen kan ni elda upp det, men den här feelingen att allt det här kommer från mig, det här har ingen gjort förut, det tycker jag är bara i sig en fin feeling. Och den där, även om jag har gjort mycket och vet att jag är ganska bra på det här, så kan jag behöva det ibland också, bara sätta mig och undra, var kom det ifrån?
Är det dags för dig att bli stor och känd och internationell? Alltså du är väl ganska välkänd i Sverige, men jag såg att du skulle ställa ut i Berlin. Eller har ställt ut i Berlin.
Jag håller på just nu.
Okej.
Okay.
Hur går det?
Det går bra, det är klart. Det hänger till juni. Det är ett litet annorlunda samarbete. Jag jobbar med, eller har gjort bilder till en väldigt avantgardistisk, speciell, stor klädaffär i ett industriområde i Berlin.
Okay.
Så att det känns jättespännande. Och jag har ställt ut i Tel Aviv och nu har jag en utställning i Shanghai. Och lite så här. Det låter ju jättebra, men det är små grejer. Liksom, jag vet inte. Ja, jag tror nog att det är väl på gång. Jag tycker jag kan förtjäna lite värd.
Mm. Men du har ingen agent i New York? Eller?
Jo, det har jag haft sedan länge. Och gör jobb och så. Så det är inte, jag vet inte, det är nog inte det som är det viktiga. Jag känner att det handlar om den här utvecklingen i mig själv också. Känna att när jag somnar, nu hör jag hur jag låter, jag är väldigt så här arbetare. När jag somnar och har gjort rätt för mig. När jag somnar gott. Så. Då kan det ingå i min plan att, men det är väl klart jag kan tycka att jag kan stanna upp och backa och se en bild jag gjort. Nu kommer ut en bok nu till exempel som är mina Instagram-bilder. Och det var väl en sån sak så här, okej, Instagram kom, någon tvingade in mig i den världen och så kände jag väldigt snabbt att okej, du gör ett projekt av det här istället. Men jag kan titta på en av bilderna där jag tycker att det här är lite genialt. Och det hamnar liksom i den här lilla världen. Men då kan jag känna så här, ja. Det är något som händer ibland tycker jag, att det här stora uttrycket eller den här visa meningen eller den här liksom, nu är det första gången jag tappar bort mig idag, jag har glömt.
Då ska vi se.
Det är för att jag kom in på Instagram, det är därför att jag inte känner någon kärlek för den här världen egentligen, men det är ännu en bärare av tankar och idéer. Jag kan känna att det är lite urvattnat, men därför vill jag göra bok av det egentligen, för att få bort det därifrån och känna att det här är någonting jag vill läsa och bläddra tillbaka. Jag gillar ju hundöra, jag gillar när det är kaffe på boksidan och sådär. Jag gillar att ha det i fickan. Eller... Jag tycker om när jag sitter med, när någon har satt upp en gammal bild på kylskåpet och har min bok på toaletten. Att man får vara från där födan går in och födan går ut. Då är man ju med i livet.
Mm.
När folk ammar och låser in sig på toaletten för att få vara för sig själv. Mm. Och instagrammar.
Det här med, du var inne på hur du ger bekräftelse. Alltså att du tycker att det är...
Duttandet.
Ja, nej. Precis. Nej, men också att du kanske skriver ett beundrarbrev till någon som du vill jobba med eller så. Det var inte så du sa det, men nej. Det var så jag tolkade det.
Okay.
Men hur tar du bekräftelse?
Går det att ta?
Få då?
Ja, precis.
Ja, det går.
Få stryk. Ja. Ta stryk, ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är väl det är någonting vi alla måste jobba på, tror jag. Så att det inte just blir den här snabba och sen så ska man söka sig vidare till det igen, utan hushålla med det lite grann, inte bara elda på allting, utan men det här var ju någonting som berörde någon och så. Men det är ju så att det finns ju längre sådana, det finns ju till exempel att bli likad i sociala medier, det är ju liksom den lägsta nivån. Sen finns det ju när någon kommer fram till en och säger så här, du, den där bilden du gjorde som handlar om kvinnan som hade cancer, den berörde mig så extremt mycket. När det verkligen, när man känner att man har berört någon i livet ordentligt, den är ju mycket längre. Den är ju kvar som en bönsoppa i magen. Det är inte någon sån snabb sockergrej. Och då är det lite mer, det är väl det jag pratade om förut också, att försöka hitta, hur ska vi som människor hitta mer den förankrade berömmet eller duttandet eller det här vi ser ordentligt. Jag menar, kom igen, man skriver ju liksom, det är ju, jag känner att det är mycket som börjar hafsas bort. Och det här med I love you. Det där som är det stora ordet, jag älskar dig. När det åker ju runt nu överallt. Nu måste vi lägga till faktiskt eller någonting efter. Och det har vi hållit på länge med. Det är väl därför jag kan vara orolig för hela liksom, hur det ska bli med rubbet. För att jag känner att vi är på någon form av så här lättja slutet här nu. Och alla kulturer går lite åt helskottan när vi är för mycket så. När vi är just i den fasen, det kanske kan bli lite mer då, men då undrar jag så här, när kommer den här reningen, naturliga reningen? Det låter hemskt när jag säger det, men ja, det sker ju allt annat. Det sker ju nu i lågkonjunktur, det är ju också en sållning och vissa som inte klarar sina jobb och får börja med annat och vissa som håller ut och blir starkare. Och... Ja, det är en sån process. Ja, det är såna tankar just nu bara.
Men är det viktigt för dig? Mer om de där likesen. Nej, men du, får du liksom brev och...
Inte så mycket. Det är väl så. Jag tror att de flesta... Du får fråga någon annan som mer är lite mer så här uppe i smöret än jag. Men är det inte så att man får höra mycket när det inte går bra istället? Alltså mycket när du gör fel eller sticker ut näsan i Sverige. Mm. Och det är väl den enda saken att okej, jag ligger väl lagom nu. För det, jag får inte tillräckligt många brev för att folk är sura för att jag säger saker. Än kanske, jag vet inte. Men det är klart jag får beröm eller att någon tycker jag är bra, absolut. Och det är väl bra. Men jag kan samtidigt så här känna att jag kan ju se någon bredvid som har lagt ut en bild på sig själv på en strand eller en bild på sin valp och får lika mycket likes. Liksom. Så det inte betyder ju ingenting. Det är bara så här. Får bara,
Mm. Men skulle du, om du aldrig fick visa någonting för någon?
Fast nu pratar jag bara, pratar jag bara faktiskt det här digitala världen.
Ja, jag förstår.
Egentligen. Mm. Ja, förlåt.
Men i förlängningen då, skulle... Om du de här konstverken fick ingen se, du fick aldrig gå liksom ta ut dem härifrån och ingen fick komma in här.
Nej, men det skulle ju vara hemskt. Jag tycker ju att det finns ju massa stadier i det här. Man kan inte förenkla det så. Det finns ju massa stadier. Det finns ett stadie när jag känner en stimulans när jag tillsammans med mina pennor och mina tankar gör det här. Och jag kan gå runt här och fnissa åt mig själv i min värld. Det är en del. Det är ju förutsättning för att det ska bli någonting som ni och andra ska kunna se sen. Det är att jag på något sätt njuter av det eller krampar runt det på något sätt. Och sen är det att jag kommer nog alltid vara en sån som vill ha någon form av... Jag vill ju ha en dialog. Jag vill ha ett möte. Jag vill gärna vara öppen så att jag liksom kan göra en bild som kan få leva lite flummigt eller man kan få tolka in. Men jag vill ju ändå att någon ska förstå mig. Jag tycker inte om det här att jag är inte mycket för att man ska... Nej, jag vet inte. Jag vill bli förstådd. Och sen kan det vara på... behöver inte vara rätt. Det finns inget svar. Men jag vill bara att nå. Jag vill nå din känsla. Jag vill att du känner någonting när du ser det jag gör. Mm. Inte att du förstår. Mm. Okej, du kan förstå med kroppen. Kroppen känner det här mår jag bra av. Eller det här är obehagligt. Då har jag ju nått fram. Jag hade en sån upplevelse också när jag hade min utställning på Grafikens hus som Martin Sköld gjorde musiken till och vi hade en så här fantastisk vernissage. Det var 52 bilder, så här mörkt och härligt och vackert tyckte jag och jag var väldigt så här nöjd. Och så var det en kvinna som kom fram till på vernissagen och gick fram till en av bilderna eller ville tog mig dit, kom så här, vi måste titta. Och då är det en bild på en, man kan säga att en... Ja, det är någon form av oxkvinna som sitter och håller ett barn i sin famn och hon ville att jag skulle berätta vad det här var. Och så började jag förklara min idé om vad jag hade känt. Och hon bara, nej, så är det inte alls det. Nej. Och blev liksom, och jag kände så här, nej men det här hade jag inte varit med om riktigt. Hon blev sur. Det var inte alls hennes. Hon hade en helt annan idé. Och bar på sin ryggsäck. Och det var en sån här stund att jag bara bestämde mig för att nu ska jag inte berätta på det sättet om mina grejer. Så det var en väldigt så här häftig känsla som jag kan gå tillbaka till.
Att... Där myrslokens... icke-förklarande också.
Ja, fast också att det kan låta löjligt, men det var för mig att våga också inte plisa alla så jävla mycket. Att jag kan fortfarande vara så här, det kan verka som att jag gör bilder som är lite arga och lite konstiga, men det är hela tiden att jag liksom, jag vill att alla ska må bra. Jag är en sån som gjorde jättemycket blandband. Jag spelar jättemycket musik. Men om jag märker att stämningen är konstig i rummet så ser jag till att musiken passar. Liksom, jag kan inte bara köra på. Och jag håller väl på att jobba lite med det. Att inte bara köra på, men i alla fall inte plisa och inte förklara mig utan låta det vara öppet. Mm. Det är ju, allt det här är ju bara processer som handlar om att jobba med sig själv. Sen hur jag uttrycker det till slut med en penna eller med att intervjua eller med att skriva eller vad som helst, det spelar inte så stor roll, men det är ju fan jävla lång skolterapi. Mm. Alltihop.
Du började ju med de här teckningarna, idén på stan, som blev så himla omhuldad av min generation. Som jag berättade för dig förra gången så fick ju jag, tack för senast din jävelboken, 2x samma jul. Alltså din resa från det som är ganska så här lättillgängligt och allmängiltigt på något sätt till utställningen på Grafikens hus som ju inte var fullt så extrovert eller vad man ska säga.
Öppen kanske.
Precis. Hur är fortsättningen på den resan? För jag tycker ju samtidigt på ett sätt ditt Instagramflöde är liksom lite som båda de världarna möts.
Nej men alltså, jag är ju en... Jag gillar... Alltså humor är ju en... Det är ju en viktig del av livet tycker jag. Och sen kan humorn... var en bärare i skymundan, alltså att man inte ens nästan vet att det är humor. Nu tycker jag att jag har snackat så mycket om det också. Jag känner att ämne efter ämne där jag har varit lite så här hemlig stjärna. Jag tycker så här bara, att nu, jag börjar, nu är det så här, nu har man pratat länge, nu är det mycket prat om det här med humor, att det är viktigt. Nu börjar jag känna mig anti det också. Sen slutar jag snart med det, känner jag. Jag försöker ligga där i fronten, vad fan ska jag säga. Nej, men det var någon som lärde mig än en gång tillbaka till den här reklamvärlden, att man hade en säck eller man har en cirkel, och den där öppningen där kunden ska förstå en eller andra människor ska förstå en får inte vara för öppen, för då blir det totalflum, eller den får inte vara för stängd, för ingen som förstår alls. Man får inte skriva på näsan. Så att hitta den där öppningen, den där rätta vägen är väl någonting jag söker. Sen så är det ju olika för olika projekt. Vissa projekt vill jag ju nå fram snabbt. Men ofta är det, alltså, när det verkligen funkar som bäst, det är ju när jag når fram snabbt och sen finns det en dubbelstöt där under. Och det tror jag att det är väl det som jag kan vara ganska bra på. Att okej, okay, det var första man fattade. Och så garvar man till. Och sen så, när det har lagt sig, och du kanske har tittat en gång till, så var det ju inte egentligen det jag var, som var huvudgrejen. Så man kan få sin belöning, del två liksom. Det tror jag är det som jag tycker då är... Och ibland så kanske jag tar bort det första steget då. Att den där gapflabbet eller det där, den åker bort för att se om den här tittaren kan förstå del två utan att ha fått del ett då. Och det är ju också en lek med det här hela tiden, att kan jag berätta en historia med en liten bild? Kan jag berätta en historia med två ord? För att här är vi och ser den här bilden. Men du, med din ryggsäck, kan titta, ja, men det här måste ha hänt innan. Och det här måste hon ha känt. Och det här händer nog efter. För då blir du ju medkombatant liksom. Då är du ju med och skapar den här berättelsen. Så jag har ju bara lagt upp en bricka med ingredienser, så kan ju du vara med och koka där då.
Mm.
Och när de funkar, det funkar inte alltid, ibland så siktar jag för högt, men när de funkar så, då tror jag att man trycker på någon form av själslig like-knapp utan att man riktigt visste varför man gjorde det. Och sen efter bara, men just det där påminner jag om, det där har jag känt. Så helt absurd sak som folk kommer ju fram ofta och säger, jag känner igen mig i det här. Och så är det en jättekonstig teckning. Men det är någon feeling där, mm. Det är någon form av ur...
Jag har också haft en myrslok i munnen, känslomässigt. Eller? Ja.
Alltså myrsloken kommer ju in, den tar sig igenom allt, ja. Och ut i munnen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Han slokar.
Mm. Jag undrar, vet du någonting om vad du har framgent?
Vad som komma skall?
Ja.
Och då pratar vi vecka, månad, år.
Ja. Men, ja.
Nu är det... nu är det en vår som väntar, och klart, gör lite klart på hemmaplan, och jag ska mycket ta hand om saker jag gjort förut. Jag har skrivit mycket förra sommaren på mina skrivmaskiner, och det ska jag redigera och söka i. Jag ska ha den här utställningen, jag släpper en bok, jag ska också hålla på med ett projekt, en utsmyckning av en ny stadsdel som jag får se om det blir av, som jag jobbar ganska mycket med. Och sen så fortsätter vi med galleriet och så...
Ja, då menar du online?
Ja. Ja. Och...
Sad Soup.
Ja, The Sad Soup är egentligen mitt företags namn. Men sen har jag The Sad Lab. Ja, det blir mycket sorgsna grejer där.
Ja.
Ja, efter en gammal resa. Och sen, nej, jag känner nu, sen så får det vara, sen vill jag inte veta just nu. Nej. Det är några saker som är i starten, men inte är officiella, helt enkelt, som ska bli spännande.
Mm. Är det någonting du tycker att vi borde prata mer om?
Nej, i den här intervjun så känns det som att det är ganska bra nu, va?
Ja, vad härligt.
Jag kan avsluta så här med att, det här med flytta från stan och komma närmare naturen, tycker jag man ska prova. För jag känner så här att för att vad ska jag säga nu?
Men jag kan fråga om du vill rekommendera något.
Nu tycker jag rekommenderar faktiskt den här våren och den här sommaren, för den här vintern var lång. Och nu går ni 17 ut och badar och njuter av den där doppen och tar hand om varann. För det kommer en ny vinter och det går fort.
Det blir världskrig då också?
Nej, jag vet inte. Att vi klarar oss nog från det igen. Det gör vi.
Mm.
Det blir bra. Det är vad jag säger som min pappa lärde mig. Det ordnar sig.
Mm.
Den använder jag mig av.
Vem skulle du vilja att jag intervjuar i Värvet?
Hela Kent.
Håller med. Bra idé.
Nej, det jag vet inte. Det skulle nog bli ganska... Det skulle bli en hård match för dig. Men prova. Jag har gjort det. I survived.
Mm. Har du något att tillägga?
Nej, det är bra. Tack.
Kul att jag fick komma hit.
Trevligt att ha dig här.
Ja, men jag hoppas att ni kände att våren letade sig in i inspelningsutrustningen där ute i Mariefred. Alltså, vill ni följa Jesper så finns han i alla möjliga sociala medier. Han brukar heta Valdersten kort och gott, och gör det. Han är ju väldigt briljant där. Apropå briljant så klipptes avsnittet av Lovisa Olsson att ganska nå på Twitter, och jag som inte alltid är så fullt lysande heter att Triumf helt enkelt. Förresten, Jespers Instagrambok kom ju i maj, och den här restaurangen på Strandvägen 1, ja, den öppnade ju igår den 20 april. Gå dit och ät en bit så kanske vi ses där. Slutligen stort tack till Suzuki och deras fina sajt halvabilendealen.se. Gå in där och köp en bil så att du har något att lyssna på nästa veckas Värvet i. Då kommer Amanda Ooms. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.